Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Idag ska vi prata om ett nytt ämne, om hur man kan komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är en väldigt viktig form av dyrkan som vi behöver hela tiden i våran dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är att man ska göra tawbah. Det är att man återvänder till Allah subhanahu wa ta'ala och ber honom om förlåtelse. Ibn al-Qayyim rahimahullah säger att tawbah är det första och mellersta och sista den som vill komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala behöver i det här livet. Så det är det man ska börja med om man ska vilja komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är det mellersta man ständigt ska göra och det man ska göra innan man lämnar det här livet. Så det här är någonting som är livsnödvändigt och som slaven till Allah subhanahu wa ta'ala behöver i alla sina tillfällen i sitt liv. Så därför är det väldigt viktigt att vi ska lära oss vad tauba är för någonting. Och vad bevisen är för att vi måste göra tauba. Och vilka grejer vi måste göra tauba ifrån. Ibn al-Qayyim säger att ett av bevisen för att man måste göra tauba är att Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Gör tauba, återvänd till Allah subhanahu wa ta'ala, och ni troende, i hopp om att ni ska bli framgångsrika. Och Ibn al-Qayyim säger att den här versen som finns i surat Nur, vers 31, den sändes ner i Medina. Okej, okay? Och den sändes ner och tilltalade vilka? Det tilltalade sahabas. Efter att, det här var en vers som sändes ner sent. Det här var en vers efter att de hade gjort hijra. Efter att de hade gjort all den jihad som de hade gjort tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och efter all den dyrkan de hade gjort och så kommer den här versen ner och tilltalar sahabas. Säger tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Gör tauba till Allah, ni troende, i hopp om att ni ska bli framgångsrika. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämnde att det är ett villkor för att man ska bli framgångsrik i det här livet och det nästa att man ska göra tauba. Och han nämner ordet la'alla i hopp om att ni ska bli framgångsrika. Så det betyder att den som inte gör tauba har inget hopp om att bli framgångsrik. Så där genom den här versen så förstår vi hur otroligt viktigt det är att göra tauba. För Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar de bästa utav människorna efter profeterna i den här versen som sändes ner i Medina. Efter all den dyrkan de har gjort och hur mycket de än har hållit bort sig för synder. Och trots det så nämnde Allah subhanahu wa ta'ala den här saken. Och i en annan vers så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Det är surat al-Hujurat, vers 11. Och de som inte gör tauba är sannoliken de förtryckande. Så Ibn al-Qayyim säger att Allah subhanahu wa ta'ala delade upp människorna i två stycken delar. De som gör tauba och de som är förtryckande. Det vill säga att de som inte gör tauba, de som inte vänder sig åter till Allah subhanahu wa ta'ala, räknas till att vara de förtryckande. Och Ibn al-Qayyim säger att snarare finns det ingen som är mer förtryckande på grund av sin okunnighet om sin herre och hans rättigheter än den som inte gör tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är någonting som vi ständigt är i behovet av. Och någonting som gör det här klart och tydligt är från profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Profeten sallallahu alaihi wasallam som var den bästa av alla människor och den som dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala mest, som han har sagt: a'lamukum billah wa akhshakum ana. Att profeten sallallahu alaihi wasallam är den som har mest kunskap och har mest fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och trots det så har han sagt att: O människor, gör tauba till Allah. För vid Allah, jag gör tauba till honom varje dag mer än 70 gånger. Och det här är en hadith som är sahih och finns i sahih muslim. Så profeten sallallahu alaihi wasallam så brukade dyrka Allah subhanahu wa ta'ala dag som natt. Och brukade be nattbönen halva natten eller en tredjedel. Eller lite mer eller lite mindre. Och trots det, tills hans fötter sprack på grund av att han stod så pass länge i sin nattbön. Trots det så brukade profeten sallallahu alaihi wasallam ständigt göra tauba. Och han är vår största förebild i det här. Som det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala uppmanat oss att göra. Och vår största förebild, profeten sallallahu alaihi wasallam, ständigt gjorde tauba. Så förstår vi också hur pass otroligt viktigt det är för oss att göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi måste förstå att en troende person, han kan aldrig bli nöjd eller njuta av att göra synder. Om man är verkligen troende på ett rätt sätt så ska man inte njuta av att göra synder. Utan om man gör en synd, och alla vi människor kommer hamna i synder. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: kullu bani adam khata. att alla utav Adams söner begår misstag. Men att man ska inte njuta av synder och man ska inte tycka om synder generellt. För att om man börjar tycka om synder och njuta av att göra synder och älska synder, då ska man istället börja gråta för att man har fått ett dött hjärta. För den personen som njuter och tycker om synder och älskar saker och ting som Allah subhanahu wa ta'ala hatar, är någon som har fått ett dött hjärta. Så då ska man istället se hur pass skrämmande den här saken är. Och det man istället ska göra är tre stycken saker. Att man känner rädsla av att man kommer dö innan man, om man har gjort en synd innan man gör tauba. Ständigt om man gör en synd, så det första man ska göra är att vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala och göra tauba. Och man ska inte låta det gå tid, utan man ska känna sig rädd att dödsängeln kommer ta en innan man har chansen att göra tauba. För man vet aldrig om Allah subhanahu wa ta'ala kommer pröva med en sån sak att man kommer dö innan man har chansen att göra tauba. Och också att man ska ångra det som har skett eftersom man har gått emot Allah subhanahu wa ta'alas beordring. Och att man får igång sin vilja att ta igen det man har gjort fel. Det är en sak som också är väldigt viktigt, att när man hamnar i synder, och alla vi hamnar i synder, att man först och främst gör tauba, men sen också att man börjar göra goda handlingar, följa upp de dåliga handlingarna med goda handlingar. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, och ett bi säger till hasanat tamhaha, att följ upp de dåliga sakerna ni har gjort med att göra en god handling, så kommer det ta bort det. Så efter man gör tauba så följer man också upp det dåliga man har gjort med en god handling. Så summerat, vad tauba egentligen är, dess riktiga essens, vad är det att göra tauba? Det är att man ska göra tre stycken huvudsaker. En sak som har med dåtid att göra, en sak som har med nutid att göra, en sak som har med framtiden att göra. Det som har med dåtiden att göra, det som har kommit innan när man har gjort synden, är att man ångrar den saken man har gjort. Man är ångerfull att man har hamnat i den här synden. Det är det första man ska göra. Att man känner ånger verkligen att det här var någonting som jag gjorde som var fel. Den saken som man gör i sin nutid just nu, det är att man lämnar den här synden. Om man hamnar i synder, man skulle hamna i någonting som går emot Allah subhanahu wa ta'alas beordringar, eller någonting som Allah subhanahu wa ta'ala förbjudit, då det man ska göra direkt om man verkligen vill göra tauba, att man lämnar den saken helt och hållet. Och en sak som har med framtiden att göra, det är att man känner av i sitt hjärta att jag aldrig någonsin vill göra den här saken igen. Och i och med att man har levt upp till de här tre stycken sakerna, det är då man har gjort tauba. Så tauba är inte bara att man håller på med synden, man säger astaghfirullah och så fortsätter man med det. Utan man ska göra de här tre sakerna. Man ska verkligen känna ånger, man ska lämna synden och man ska övertyga sig själv om att man inte ska göra den saken igen. Och Sheikh Ibn Uthaymin nämner också, han lägger till som villkor att man ska ha ikhlas, att man ska ha uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala, att man, när man gör det, man ska inte göra det för att visa upp sig och säga jag tauba från den här grejen, fast man egentligen inte gör det, utan det är verkligen någonting som är mellan en själv och Allah subhanahu wa ta'ala. Och en annan sak som Sheikh Ibn Uthaymin nämner också, som går in som villkor för att göra tauba, att man gör det i dess tid. Och i dess tid, det är innan det sista domedagens tecken kommer, det vill säga att solen går upp från väst, eller innan att själen kommer ut ur kroppen. För när själen håller på att gå ut ur kroppen, då kan man inte längre göra tauba, och då har man ingen chans att göra tauba längre. Så att så länge fortfarande själen finns i ens kropp, så ska man se till att man gör tauba och vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det värsta man kan göra, som Ibn Qayyim nämner, är att man går runt och syndar öppet framför människor och visar sina synder och inte känner blyghet för det man gör. Och särskilt om man vet att Allah subhanahu wa ta'ala ser det man håller på med. Allah subhanahu wa ta'ala tittar på oss och ser att man håller på med de här synderna, och så går man runt och helt oblygt går och gör dem framför människor. Och att man inte har blyghet nog, att man håller sig borta från att hamna i synder generellt, men även framför folk, är någonting som är extremt farligt. Det finns också olika tecken som man kan se att en tauba blir accepterad. Att ens tauba har blivit accepterad och att Allah azza wa jalla har accepterat den från en. Det finns olika tecken som tyder på den saken. För man vet inte om Allah azza wa jalla har accepterat ens tauba generellt. Den som gör tauba så accepterar Allah den. Men det finns tecken som tyder på att den verkligen har blivit accepterad. Det första är att man har blivit bättre efter tauban än vad man var innan. Så man gör tauba, man hamnar i en synd som man har hållit på med. Man gör tauba från den, då ska man ha varit bättre efter den än man var innan. Om det är så, man ser att visst, jag gjorde tauba, men jag har bara blivit en värre människa efter det, då är det ett av tecknen att man inte har blivit accepterad. Men om man verkligen har blivit en bättre människa, då ska man känna sig glad att det är inshallah ett av de tecknena att ens tauba har blivit accepterad av Allah azza wa jalla, har underlättat för att kunna göra nya dyrkans handlingar. Ett annat tecken på de människorna som får en accepterad tauba, det är att man inte slutar känna av rädsla. Att man inte ska känna sig helt trygg och att allting är bra. Då man känner fortfarande att det finns en rädsla i kroppen och att man när som helst ska kunna falla tillbaka i de här synderna och hamna i ännu värre saker. Och man blir inte av med den här rädslan, riktiga troende blir inte av med den här rädslan att man kan hamna i synder och hamna i dåliga saker förrän man hör änglarna säga till en: "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ni ska inte vara rädda och inte heller sörja och ta emot goda besked om paradiset som ni har lovats. Och det här får man först när själen har tagits ut ur kroppen. Tills dess så ska man känna av rädsla att man kommer kunna hamna i synder igen och hamna i dåliga saker igen. Så ett av tecknen att man känner av den här rädslan och som sagt att man har blivit bättre innan tauban. Och ett annat tecken som Ibn al-Qayyim nämner är att hjärtan nästan bryts sönder av rädsla och ånger för det man har gjort. Och detta beror på hur pass stor synden är. Att man verkligen, hjärtat verkligen känner av att man är verkligen ångrar sig för den här saken. Man verkligen känner av den här otroliga ångern som finns i ens hjärta. Då är det, inshallah ta'ala, ett utav tecknen att man verkligen har fått en accepterad tauba. Shaitan försöker ständigt vilseleda människorna. Han kommer göra allting han gör. Han kommer komma från alla håll och kanter för att vilseleda människorna och hamna i olika synder. Och det finns olika nivåer utav synder som man kan hamna i som man sedan måste göra tauba ifrån. Så Ibn al-Qayyim nämnde 7 olika nivåer av saker som man ska göra tauba ifrån. Eller 7 olika sätt som shaitan försöker skada människan på och vilseleda människan med. Det största och allra farligaste grejen som shaitan försöker få en att hamna i, det är att man hamnar i kufr eller shirk, akbar. Att man hamnar i otro eller att man hamnar i polyteism så att man kommer ut ur islam. Och det är att man antingen förnekar Allah, att Allah existerar, eller förnekar Allahs attribut, eller att man förnekar att hans religion eller liknande. Man hamnar i någon form av kufr eller shirk. Då det här är det största målet som shaitan strävar efter. Han försöker hela tiden sträva efter att människan ska hamna i den här grejen. Och om han har verkligen lyckats att få en att gå ut ur islam, det är ju först då hans riktiga fiendeskap svalnar. Och han känner sig, det här är det som shaitan har nått. Det yttersta målet som shaitan vill komma till. Det är att man ska hamna i kufr och shirk. Och då slutar han även med de viskningarna som han kommer med. För att alla människor som ni säkert känner till har en shaitan vid sig som hela tiden försöker viska och få en att hamna i olika synder. Och den största målet som den har är att man ska hamna i kufr och shirk. Och när man har lyckats med det, då känner sig shaitan att då har han lyckats med det han vill. Och därför ser man också att personer som är dyrkare bland alla andra religioner, många andra religioner, kanske buddhister och så, de får inte wiswas på samma sätt. Shaitan har lyckats med det han håller på med. De kan hålla på och vara i sina munkväsenden och hålla på och så vidare hur länge de vill, för att de får inte wiswas, för att shaitan har lyckats få dem så långt bort som han vill. Men den troende kommer shaitan ständigt vara på och försöka dra in i den här största fällan som man har, vilket är att hamna i kufr och shirk. Sen den andra nivån, om shaitan ser att han inte lyckas dra in oss människor i att hamna i kufr eller shirk, så är det nästa mål som han satsar på att hamna i, att han ska få oss att hamna i, och det är att man ska hamna i bidda. Att man hamnar i innovationer. Och det är, bidda kan dels vara inom ens troslära, att man har en felaktig troslära när det gäller Allahs namn och attribut, eller när det gäller saker som har med ödet att göra och liknande. Att det här är den saken som shaitan verkligen strävar efter, att få människan att hamna i okorrekt troslära. Eller att man hamnar i bidda när det kommer till ens form av dyrkan. Man hamnar i olika former av dyrkan. De två sakerna brukar oftast gå ihop. Att den som har en felaktig troslära kommer även att ha felaktiga saker inom sin dyrkan. Och om shaitan, när han lyckas få en person att hamna i bid'a, då kommer han få ännu större chans att kunna få personen att hamna i kufr. För att bid'a leder till kufr. Man ser till exempel de personerna som vi har pratat i de andra lektionerna om, de som bygger olika hus och moskéer på gravar och så vidare. Det här är en bidda. Det har de lyckats hamna i. Man hamnar till den här innovationen. Vilket senare drar in dem till att hamna i det som är ännu värre, som är kirk. Så att när en person hamnar i bidda så kommer shaitan, då har fått upp hoppet igen, att han ska kunna dra in personen i kirk. Men om Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för människan och kunna få se sunnans ljus och klara sig från att hamna först och främst i kirk och kufr och sen hamna i bidda, så kommer shaitan inte sluta hålla på, utan han kommer försöka gå till nästa nivå, att man ska hamna i det. Man har rätt aqida, man inte hamnar i kufr, man har tawhid, man har sunna, då kommer shaitan kämpa för att komma till nästa sak, vilket är att man ska hamna i stora synder. Och shaitan kommer att försöka, när man hamnar i stora synder, då kommer han försöka förstora synderna och hamnar i mer och mer stora synder, tills man börjar tycka att det är okej, som Ibn al-Qayyim säger, att man får en sorts irja, vilket är en bidda. Att man anser att man hamnar i synder, det är inte så farligt, det skadar inte min iman att hamna i synder. Och så länge jag tror på Gud så kommer inte, iman sitter inte i handlingar, det har ingenting med handlingar att göra, som de säger. Så att shaitan, om han får honom att börja hamna i stora synder, då kommer han kämpa så mycket han hamnar i stora synder, tills han kommer få personen att hamna i innovationer, som är senare han kommer vilja få en person att hamna i kirk och kufr. Så att det här är shaitans tredje mål som han satsar på, och det är en av de sakerna man måste göra tauba ifrån. Man ska även tauba om man hamnar i stora synder, och stora synder sen är det käket till, som är till exempel som att dricka alkohol eller att döda människor eller att stjäla och så vidare. Det finns flera olika stora synder. Och det man sammanfattar vad en stor synd är, det är att om du har kommit till bevisen att profeten sallallahu alaihi wasallam har förbannat den som har gjort den saken, eller att det nämns att det finns ett speciellt straff för den här handlingen, antingen i helvetet eller i att man kommer få ett straff i den här dunjan, en hadd, alltså en sorts islamisk straff. Eller att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som gör det inte har iman och liknande. Alla de här sakerna tyder på att det är en stor synd. Och det finns väldigt många olika stora synder. Men det man ska veta är i alla fall att bid'a är värre än synder. Att hamna i bid'a är farligare än att hamna i synder. Och det är någon som vet anledningen till varför det är farligare att hamna i bid'a än att hamna i synder. Namn.
Synder, du vet ju att det är dåligt.
Namn. Det här är en sak som tyder på att bidda är farligare än synder. För att den personen som hamnar i stora synder generellt, en person som är troende och han ber och så vidare, men han till exempel dricker alkohol eller han hamnar i någon av de här synderna, men han vet att det är förbjudet att göra den här saken. Till skillnad på den som hamnar i en innovation. Den som hamnar i en innovation tror att han följer islam på ett korrekt sätt och gör det här på ett korrekt sätt. Vi kan ta ett exempel idag. En person som är muslim och han dödar någon annan, det här är en stor synd utan tvekan. Men han tror inte att han kommer närmare Allah subhanahu wa ta'ala genom att han dödar en annan person. Utan han kommer ofta känna ånger för den här saken och ångra sig att han har gjort den här saken. Sen ser man andra personer som sätter på sig, som har bidda i sig. De tror att det är tillåtet att göra terroristhandlingar till exempel. Så de sätter på sig sprängämnesbälte och liknande och går in bland muslimerna och spränger muslimska supermarkets eller försöker döda poliser eller militärer i muslimska länder och så vidare och tror att han kommer komma till paradiset genom den här handlingen. Utan tvekan är det här mycket farligare. För den personen tror att han kommer närmare Allah subhanahu wa ta'ala genom att göra den här saken. Så att det är utan tvekan att hamna i bidda, och särskilt sån här bidda som khawarij bidda, takfir och terrorism och liknande är en form av bidda som är väldigt, väldigt farlig. Och när man väl har hamnat i bidda, så bidda brukar oftast börja som någonting väldigt litet. Och sen blir det större och större tills det blir som en egen religion. Det är det som Imam al-Barbahari har nämnt. Att akta er för de små bidda. För att det börjar som någonting väldigt lite tills att det blir större och större. Tills att det blir som en egen religion som man försöker dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med. Så att bidda är någonting farligt, och som Ibn al-Qayyim säger att ett av de sätten som shaitan försöker få en person att komma in i bidda är att man ständigt hamnar i stora synder tills att man känner att det är okej att göra de här stora synderna. Så om man har lyckats göra tauba från sina stora synder och lyckats göra tauba från att hamna i eller hålla sig borta från bidda och kirk, så kommer shaitan komma med ett fjärde sätt som man ska försöka vilseleda människorna med. Och det är att man hamnar i de mindre synderna. Och mindre synder är som sagt de saker som inte lever upp till villkoren för att vara en stor synd. Men shaitan kommer på inte nöjd att bara hamna i de här små synderna, utan han kommer försöka göra det på ett sätt så att man ska ta sig tillbaka till att hamna i stora synder. Och ett av de sätten är att man upprepar att göra små synder hela tiden. Att man tar lätt på att göra små synder. Så man tycker att så länge, okej, jag kan göra små synder, så länge man håller sig borta från de stora synderna så kommer man bli förlåten för de små synderna. Så man fortsätter på det här sättet och ser att det inte är något problem med att göra små synder. Tills att de här små synderna samlas ihop till att det blir likt ett berg som kommer att förstöra människan. För att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt en väldigt viktig hadith. Akta er för de synderna man inte tror att det är någonting. Muhaqqarat adh-dhunub. Sen gav profeten sallallahu alaihi wasallam ett exempel på små synder. Han sa att det är likt en grupp personer som kom till en ödesmark och började leta efter ved. Så en person kommer med en pinne härifrån och en person kommer med en pinne därifrån. Det ser ut som det är någonting väldigt litet. Men till slut så börjar de bygga upp en hel eld som blir en stor vedeld. Och de tänder elden som de kunde bränna deras bröd på. Eller kunde steka deras bröd på och liknande. Och samma sak gäller dessa små synder. Att det samlas hos en tjänare tills det blir stora och förstör honom. Så det här är små synder. Det här är det exempel som profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde. Att det är samma sak som man samlar ihop små vedbitar till brasan. Man ska inte ta lätt på de små synderna heller. Att små synder efter en, efter två, efter tre till slut blir en helt hög. Tills att det blir likt stora synder och det kommer förstöra människan. Och hadithen är berättad av Ahmed och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så man ska akta sig för att hamna i små synder också. För att profeten som det har kommit utav Ibn Abbas och andra, att det finns inga små synder om man ständigt upprepar dem. Då räknas det som stora synder. För att om man gör en liten synd hela tiden, man fortsätter att göra det, då räknas det som en stor synd. För att man, det är ungefär som man ser ner på den, om man ser ner på en liten synd så blir det istället till en stor synd och det är någonting som är väldigt farligt. Om man har lyckats ta sig förbi alla de här grejerna. Och det är väldigt få människor som har lyckats ta sig förbi de här grejerna. Man har gjort tauba från alla de här sakerna. Man har tagit sig förbi kuffer, kyrk, bidda. Tagit sig förbi stora synder, små synder. Så finns det ett annat sätt som shaitan försöker vilseleda människorna med. Det är att man ska hamna i för mycket tillåtna saker. Det är tillåtet att äta och dricka och sova och så. Men shaitan kommer genom att han... Genom att man hamnar i för mycket utav det här. Att man älskar att hela tiden äta. Eller dricka. Så kommer han på det sättet lyckas få in människorna att hamna i haram grejer. Att han vill bara äta hela tiden. Det kommer få honom att till slut börja äta haram saker. Att han älskar att dricka för mycket. Det kommer få honom att dricka haram saker till slut. Och genom att man. Även genom att man. Håller på för mycket med tillåtna saker. Så kommer det få personer att komma ifrån. Att göra dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Till exempel en person som älskar att sova. Han ska sova 12 timmar, 14 timmar och så. Så drar det väldigt mycket tid utav hans dygn. Som han kan använda till dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det kommer även leda honom till att han sover förbi böner och liknande. Så att hålla på med tillåtna saker är tillåtet. Man gör det i enlighet med så mycket som man behöver. Man går inte till överdrift. Man går inte till överdrift när det kommer till mat. Man kommer inte till överdrift när det kommer till dryck. Eller till sömn. Eller andra liknande grejer. För det kommer leda till att man till slut kommer hamna i haramsaker. Och om man har lyckats ta sig förbi det här hindret. Med insikt gällande vilken position dyrkan har. För att man ska kunna göra så mycket dyrkan som möjligt. Så kommer man, shaitan, att försöka komma med ett annat hinder. Och det är att man ska göra mindre bra handlingar istället för att göra det bästa. Men Ibn al-Qayyim säger, och vilka är de människorna som har kommit fram till den här nivån idag? Vilka är det som har tagits förbi att hamna i kuffer, kyrk och bidda, stora synder, små synder. Och tar bara av det tillåtna i enlighet med så pass mycket man ska göra. Och istället bara hamnar i mindre bra handlingar än att hamna i väldigt bra handlingar. Det är väldigt, väldigt få som hamnar i den här grejen, men det finns människor som gör det. Men det är också ett hinder som Shaitan försöker. Att man till exempel, att söka kunskap är bland de bästa handlingar man kan göra. Och de bästa frivilliga handlingar man kan göra. Och att sysselsätta sig med det går före att sysselsätta sig med att göra andra handlingar som kan vara bra. Andra kanske välgörenhetshandlingar liknande. Att söka ut kunskap är det bästa man kan göra. Så att Shaitan kanske vill få en bort från att söka kunskap och göra andra handlingar istället. Så det här är någonting man ska akta sig för också. Och någonting som Shaitan försöker vilseleda en från. Och den sista grejen som Shaitan kommer att göra om en människa har tagit sig förbi alla de här sex hindren. Och det här är inte någonting som är förbjudet. För det här är någonting som alla profeterna hamnade i. Och det är att Shaitan kommer att göra allting för att försöka skada den här människan som har nått så här pass långt. Den person som har tagit sig förbi att hamna i kufr och shirk och innovationer. Och hamna i stora synder och små synder och liknande grejer. Så kommer Shaitan göra allting för att uppvigla de som är på hans sida utav kufar och liknande. För att skada den här personen. Vilket man ser att det händer alla de personerna som är rättfärdiga. Och väljer att gå på den vägen som profeterna alayhi wassalatu wassalam går på. Då drar de alltid. De får alltid ta skada. För att profeten sallallahu alayhi wasallam sa. Ashadu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Att de mest personerna som blir mest utsatta för prövningar är profeterna. Och sen de som liknar dem mest, sen de som liknar dem mest. Så att det här är ett sätt som Shaitan försöker skada de människorna som har kommit så här långt. Och det här är som sagt ingenting som man kan undkomma. Och det här är någonting som man kommer få känna av. För den personen som börjar praktisera kommer att stöta på prövningar och svårigheter. Och det är någonting som Shaitan kommer vilja göra för att man ska kunna dra bort personen från att hamna i så mycket dyrka som möjligt. Och för att han har gjort så här pass mycket och hållit sig borta från de här grejerna. Så kommer Shaitan försöka pröva. Antingen att man blir prövad genom ens familj som kommer vara på en att man ska hamna i haramgrejer. Eller ens omgivning eller liknande. Så Shaitan kommer göra allting och han kommer aldrig någonsin lägga av. Utan han kommer ständigt vara på oss att försöka få oss att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och få oss att hamna i några former utav synder. Så av den här anledningen och att Shaitan ständigt är på oss med de här grejerna så är vi i ett otroligt behov av att göra tauba. Och vi har otroligt behov av att ständigt vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala i ånger för de sakerna vi har hamnat i. Och det var allting jag hade att säga idag. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.